då. Och jag tänkte, satan, nu har jag somnat ordentligt. Nu har jag snarkat också. Nu har jag stört dem. Så jag ber om ursäkt för att jag hade snarkat. Nej, säger de, du har inte snarkat. Det är någon som har pratat igenom dig.
Någon som kallar sig Simno har talat och sagt att man ska använda Stures kropp till att förmedla en stor vision om människan.
Och jag blev fullständigt skräckslagen. Jag blev rädd. Nu har jag fått en mental knäpp, en skada. Nu, då på den tiden fanns det mentalsjukhus på Långbro, vid Älvsjö. Och jag tänkte, nu sitter jag snart där och skakar galler. Och sedan någon tar över. Tänk om inte jag kommer tillbaka. Tänk om jag dör. Och inte får tillgång till min egen kropp längre. Va? Vad är det för någonting?
Och ryktet om vad som hänt Sture spred som en löpeld i andliga kretsar. Ett nytt medium hade uppenbarat sig. Plötsligt invaderades hemmet av främmande människor.
De ringde på och frågade Sture Johansson. Jaha, det är du som är mediet. Nej, fanken heller. Jag är inget medium. Jo, det är det. Så jag har faktiskt kastat ut folk med händernas hjälp. Vet du vad? Jag tyckte mitt privatliv försvann. Folk tog ingen som helst hänsyn. Icke så förbannade heller. Ingen hänsyn alls, tyckte jag. Och jag tänkte ibland, blir man så här när man blir så kallad esoteriker eller blir andlig, då kommer jag aldrig någonsin att bli det. Om man blir så förbannad självisk och inte tar hänsyn till någon medmänniska och när man klampar in i ett hus och bara sätter sig ner och då bara ska ta för sig, då vill inte jag vara med.
Meditationsgruppen övertalade Sture att försöka komma in i trans igen. Trots att det känns sinnesrubbat prövar han gungan i sitt inre, tippar över och det blir svart. För Sture en sekund. Men Simno har varit där en timme. Man organiserar nu möten med denne Simno.
Och han fanns där under cirka ett år. Då backar han och säger, det här går inte, vi måste ändra på det. Från och med nu så kommer Andres att ta över min roll. Och Andres kom.
Blev du inte förbluffad när det kom ytterligare en då?
Det är lindrigt talat förbluffad. Jag blev inte glad precis, utan jag såg det bara som... jag kände mig lite ockuperad faktiskt. Fan, det här får jag inte ut nu. Jag har fått en lite.
Simno, som kom 76, var en mycket dominerande personlighet enligt de som var med då. Ambres, som kom 77, hade en helt annan, mjukare framtoning. Men båda förmedlade samma kunskap.
Och nu var det en till som skulle ta kroppen och använda den efter behag.
Vad säger Ambres om allt det här? Om att han tar över Stures kropp?
Hur går det här till?
Genom att jag är kroppslös så lånar jag en kropp av instrumentet. Jag lånar denna kropp för att kunna förmedla mig igenom, kunna tala igenom. Det är allt. Jag tar inte över instrumentets alla funktioner. Jag tar inte in någon föda. Jag lånar den under en period på sin allra högsta höjd 3 timmar av gången. För där finns det en gräns som jag inte bör överskrida. Dessutom så har jag också ett ansvar att instrumentet ska inte uppleva det här som att jag våldför mig på honom. Att jag utestänger honom från hans liv. Utan det har blivit mer och mer under årens lopp att vi har på något sätt ett avtal där han litar på att jag tar över hans kropp. Jag återlämnar den till instrumentet. Om vi frågar, var finns instrumentet nu då medan jag befinner mig här? Så ligger han i ett mellanmedvetande mellan sömn och vakenhet. Och där han inte är medveten om vad som sker. Jag skulle uppleva instrumentet som ett störande element.
Hur kom det sig att du valde just det här instrumentet?
Många har frågat varför. Och varför jag inte har tagit ett instrument som är språkkunnig. Och som har så att säga en helt annan bakgrund av vad instrumentet har. Alltså detta instrument är helt perfekt. Det är totalt helt perfekt. Det har inte den bakgrunden så att det kan säga. No, han har det och det studierna bakom sig. Naturligtvis är instrumentet som talar och det är inte gamla Andres. Det är egentligen inte heller min kunskap utan den kunskapen är allas kunskap. Jag ger egentligen ingenting nytt. Jag bara omformar det som redan är sagt gång på gång genom olika lärare, olika så kallade mästare. Ibland kan instrumentet hamna i en diskussion. Och plötsligt vet han, så här är det. Men han har inget eget minne utav att han lärt in det. Och det är vår gåva till instrumentet. För någonting ska han också ha tillbaka. Dessutom tar vi energi från instrumentet för att gå igenom. Vi stjäl tid av instrumentet. För i Mayans värld finns det ju tid. Och vi har lovat att kompensera förlusten av den tiden. Han får bereda sig på ett långt liv. Faktiskt.
En svensk kvinna bosatt i USA tyckte att Ambrus var så fantastisk att han måste få tala där. Hon bjöd Sture till Amerika. Sture kunde inte engelska. Han tolkade åt honom.
Det var ett medel som gifte sig. Och jag var bjuden på bröllopet också. Men när jag kom dit så visade det sig att det var en helvetes massa medier som var samlade då. Man bjöd in på bröllopet. Det var den där skräckupplevelsen. Prästen var medium också. Och han gick i trans. Och alla gick i trans. Och det var änglar hit och var änglar dit. Och så, där stod jag och tänkte, vad fan håller jag på med? Det var då jag kom hem från Amerika och tänkte, nej, det här hoppar jag av.
Var det bara medier?
Ja, visst fan. Vi var ju en klan för sig då. Vi var bjuden på bröllopet till den här. Och brudgummen transade ihop.
Trans.
Ja, jag kallar det för transar ihop. Han gick i trans. Och bröllopsgästerna gick i trans. Och prästen gick i trans. Och det var ett jävla liv och skrikande. Med ers helighet hit och helighet dit. Det var fara år och det var tempodanser. Ja, det var... Snacka om tungomålstal.
I Amerika så handlar det om två saker. Tre saker egentligen. Lycka, pengar och sexualitet.
Vad var det du mötte där? Som du fick...
Ytlighet. Slagsmål mellan medier. Slagsmål mellan lärare. Ja, där de slogs om vem som var störst, vem som var bäst, vem som var rikast, vem som hade de flesta anhängarna. Och så vidare. De tog fan inte hänsyn för fem öre till varandra. Och de som jag träffade. Så i Sverige idag att det var fejkat alltihop. Jag är helt övertygad om det.
Sture kom hem med ett stort tvivel. Lurar han folk? Kan Ambrus vara en sidopersonlighet han själv skapar? Så han hoppar av alltihop och börjar arbeta heltid som snickare igen. Men är verkligen tröttkörd. En bekant känner en psykiater som Sture med tvekan går till.
Och hans skrivbord var upphöjd på ett litet podium, va? Så han tittar ner på mig. Och där sitter han och vickar en penna fram och tillbaka. Han var inte så gammal, han var kanske 40-årsåldern. Och satt och vickade en penna. Jag tyckte den där pennan blev som en kanon som pekade på mig. Man skyggade bakåt varje gång den kom ner. Va? Och så säger han plötsligt, jaha, var det Sture Johansson det hette? Ja, det var det. Är det du som har den där Andres? Och tänkte, nu jävlar, nu är det kört. Nu sitter jag i långbråk och kommer aldrig ut under min livstid. Och han såg att jag blev rädd. Han säger, det där intresserar mig, säger han. För jag har patienter som har gått hos Andres och jag har märkt en sån förunderlig förbättring i deras hälsotillstånd, i deras psykiska tillstånd. Vad händer egentligen? Och jag upplevde som jag först dog och sedan fick jag tillbaka livet på nytt igen.
Och då började jag resonera så här, okej, är det Andre så är det väl han då. Är det jag som har den här kunskapen så är det nästan ännu mer fantastiskt med min 7-åriga folkskola, det är allt jag har va.
Och han började arbeta när han var 13 som snickarlärling. Så efter 9 månaders uppehåll tänkte Sture.
Jag skiter i vad det är.
Bara folk mår bra så möter Andres. Så Andres fortsatte att hävda sin tes att vi lever i en slöja som våra 5 sinnen skapar. Majan. Att den fysiska döden inte släcker medvetandet. Om jag tillåter att det är möjligt, då kommer vi till den fråga som är nästan ofattbar. Vad händer när vi dör?
Enligt ni så kommer jag ifrån en plats där liv inte kan finnas. Men du förflyttar dig från en frekvens till en annan. Som också är befolkad av människor. Och där ingen strid finns. För du tar inte striden över till denna sida. Den tillhör den yttre majans värld. Tar du med majan hit? Ja, du tar med majan. Men du kan inte kämpa med majans verktyg. Du bygger och du förlorar det du bygger. Kan du känna kärlek? Ja. Kan du känna lycka? Ja. Kan du utveckla dig på den här sidan? Ja. Ja, men vad är det då som skiljer den här sidan mot er? Både rummet och tiden.
1000 år för er är för oss bara en glimt. Det vill säga, det är några få dagar eller veckor enligt er tid. För tidsupplevelsen följer den frekvens vi befinner oss i. När du kommer över hit så kommer du att möta det du har i din föreställning. Oftast gör man det. Men du kommer att möta dina föräldrar, du kommer att möta de kära du har haft omkring dig, du kommer att möta dem som väntar på dig.
Och det är en frid och en frihet som är helt bedövande. Många som har befunnit sig på så kallade astrala färder eller nära döden upplevelser har svårt att återkomma. Vill inte återkomma. För upplever detta liv är mer fullödigt än någonting annat de någonsin har upplevt. Det är som den fysiska och den subjektiva kärleken drar sig undan. Utan det lever i, upplever en fantastisk total kärlek. Det som går över händer ofta att de återskapar den tillvaro som de kom ifrån. Att de återskapar den. Instrumentets föräldrar finns på den här sidan. De har återskapat det torp de en gång kom ifrån. De har arbetat upp tillsammans. Och de väntar på sin familj, sina barn. De är väl medvetna om att det här är bara en illusion. Om du vill återta en viss ålder, materien är lättrörlig. Du skapar en kropp du en gång älskade. Kommer du att kunna känna att den fysiska kärleken på den här sidan, din partner, är också här kanske? Det är självklart. Så hör man många som säger, Andres, det där kan inte vara sant. Alltså i vår värld så är vi fysiska i vår värld. I er värld så är vi icke fysiska. I en annan dimension, där vad vi kan kalla det för en annan frekvens, skulle jag säga att er värld är icke fysisk. För det har ännu lägre frekvens. Så varje värld är fysisk när man befinner sig där. Men i och med att allting är så oerhört lättrörligt, det vill säga lätt att manifestera, så uppstår det vad man skulle kunna kalla för en leda. För allting finns till hands. Finns ingen hunger, exempelvis. Det finns inga sjukdomar, till exempel. Att sitta och spela en psalm på ett moln på en harpa under hundratusentals år, det ska vi få vem som helst att känna leda efter en månad, eller hur? Dessutom måste ni lära er spela harpa. Men det sker en avskalningsprocess där tanken tonas ner. Det blir som att ett vakuum och känslor tonas ner. Betyder det att jag blir känslokall? Nej, men det blir en stillhet. Det är som att allting kapslas in. Då sker någonting annat. Då kommer vad vi kallar för ryttaren mer och mer i dagen. Det gudomliga jaget i människan. Det är den som då ser över. Vad var jag nu inkarnerad? Vad lärde jag? Det är den som har karman. Människan har inte karman. Skulle ni få välja att återvända till jorden, vad skulle då ske? Ni skulle välja rika föräldrar, draklig mat, perfekt kropp och på en plats där det inte fanns krig eller ofred. Ryttaren struntar i det. Han ser karman. Han följer den. Det är inte ni som har karman, det är ryttaren. Det är den som väljer var den går ner. Det kan gå ner i brinnande krig, fattigdom, svält. Under krig så dör människor och det sker väldigt snabbt. De fortsätter i steget så att säga. De är inte ens medvetna om att de är döda. Och när vi försöker att nå dem så skräms de utav vår existens. De upplever sig vara mitt i livet men också i en sorts tidslucka. Där de fortfarande upplever gång på gång striden och de fortsätter att strida under århundraden faktiskt. Och det här är märkligt tycker ni. När ni väl kommer hit och förstår och ser hur tiden är och hur den existerar. Under alla dessa årtusenden finns det otaliga, märk väl, otaliga exempel på hur människor har lämnat sin kropp och befunnit sig på den sida jag representerar. Har kunnat förflytta sig över oerhörda avstånd där tiden, rummet inte existerar på det sätt som hos er. Och där det då också kan förklara att rummet existerar i ert medvetande. Tiden existerar i ert medvetande. Men det existerar inte när vi går ur er frekvens.
Så säger många, jag såg mitt liv repetera sig väldigt, väldigt snabbt och varje detalj fanns med. Det är vittnet som tömmer sig på sina uppgifter. När ni går över på den här sidan så spelar vittnet upp sig. Ni möter er själva i varje liten detalj under ert liv och allt vad ni har gjort. Där har vi er egen lilla skärseld och det som ni då får gå igenom utan att känna mig förnedrad eller dömd av någon. Inte ens den som jag förnedrade i mitt liv dömer mig utan det är bara jag som har gjort det. Insikten om detta gör att jag blir fri och där har vi vad vi kallar den nåden. Det finns inget helvete, det finns inget brinnande gehenna. Det finns ingen en djävul som i sin treöd så att säga sticker i gumpen. Och det finns heller ingen så där kosmisk grillspets som det blir grillade som små grisar över en öppen eld. Det finns inget sådant.
Av de 40 timmar han talat med oss är det inte vad han sagt som påverkat mig mest, utan en sak. Hans totala avsaknad av rädsla. Var kommer den orädda blicken ifrån?
För döden är någonting som kan vara oerhört ljuvlig. Men fruktan för livet, fruktan för döden har gjort att ni också motarbetar er bästa vän. Om ni skulle tillåta döden att gå vid er vänstra sida så skulle livet vara totalt perfekt. Ni skulle handla som om varje ögonblick vore det sista. Ni skulle ge kärlek till samtliga. Ni skulle knappast ha en ovän. Men ni skulle inte ha tid med det. Livet skulle bli så oerhört rikt.
Ni skulle aldrig gripas av leda, tristess, utan ni skulle alltid vara närvarande och vaken.